Jag har som överskrift när Gud samlar det haltande och fördrivna. Det är ju ett citat som ni kanske känner igen från Sefania bok och från Mika bok i Gamla testamentet. Men först lite om bakgrunden som jag vill sammanfatta. Det var avfall bland Guds folk som ledde till en uppdelning. Många ledare, som man förstår i texterna där, var maktmänniskor. Det var falska apostlar och profeter som skröt och de vanhelgade det heliga, står det. Man förvred Guds ord, man saknade Guds fruktan. Man föraktade Guds fostran och hans ledning. Och man drev också bort eller stötte bort de som verkligen ville tillhöra Herren och som ville lyda Gud. Så förflyttas vi i Mika kapitel 4 vers 1 till den allra yttersta tiden, står det där i grundtexten. Allra yttersta tiden. Och då förstår vi att det här kommer att upprepas alltså i den yttersta tiden. När Gud kommer att samla alla hedna folk till dom, men han samlar också sitt eget folk. För Gud har alltid ett folk. Om så bara en kvarleva eller minoritet, har han alltid haft ett eget folk som är sitt. Vi vet alla idag att vi lever i en global agenda som innebär att FN har fått egentligen makt över jorden, över världen, i en ny världsordning. Målet är en världsregering och en kommande ledare. Bibeln beskriver i Uppenbarelseboken 16 bland annat att onda andemakter samlar folken, länderna emot Israel. Vi har också inom religion och till och med inom kristenheten väldigt mycket ett falskt lärosystem, Kingdom Now, där man på olika sätt säger att man ska forma fram Guds rike här och nu synligt, trots att Bibeln säger tydligt att det kommer inte att ske förrän den dag Jesus kommer tillbaka i härlighet. Och här samlar man till sig själva för att få makt över människor, för att få makt över kristna, för att få makt över församlingar och kyrkor. I själva verket samlar man då till den globala antikristna agendan. Ordet samla, när det står om att Gud samlar det haltande och fördrivna, som jag sa, det ordet är relaterat till skörd. Det är att samla in skörd. Och jag tror det var 2010 jag skrev en undervisning, De två skördarna, som jag gärna kan läsa om ni har möjlighet till. Den ligger på hemsidan. Den lättast tror jag hitta på True Reformation, vår andra hemsida. Där jag hade studerat Matteus 13 lite mer ingående och såg att det finns två olika ord för att samla där. Det är ett ord på grekiska för att samla vetet. När Gud samlar vetet in i sin lada, synago. Och det betyder att ledas samman, att föras samman. Förstår vi att det är den helige ande här som det beskriver. Det är den helige andes verk. Ett annat ord, när ogräset samlas för att brännas upp, då står det sulego, att rafsas ihop. Och jag skrev där ungefär att det är inte Guds, i första hand är det ju inte Guds attityd, utan det är människorna själva som har en attityd att man ska samlas och det är inte noga med någonting. Och det är det här som vi ser pågår idag. Ogräset, darnell, det ser ut precis exakt likadant som äkta vete. Men det är tomt inuti. Och det ser man inte förrän det är skördetid, förrän det har mognat alltså. Det här kan beskriva en falsk rörelse, till och med en falsk väckelserörelse. Det leder istället till uppror emot Gud och hans rådslut. Vetet, det har ax inuti. Och vi läser i Hebreerbrevet 11:1 till exempel att tron är en övertygelse. I engelska står det tron är substans. Jag vet att det finns de som missbrukar det där ordet. Men jag vill mena att det här kan betyda att det är inte tomt, det är inte innehållslöst. Vetet har ett innehåll. Därför att där bor Jesus. Det är de som tillhör honom. Det är många som vill samla idag. Många har försökt sig på att samla och ena kristna. Men frågan är ju då, vad samlar man till? Samlar man till sig själv? Eller samlar man till Jesus? Jesus sa själv, Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig. Och den som inte samlar med mig, här är samma ord synago, att leda samman. Med mig, eller tillsammans med mig, eller i sällskap med mig, betyder ordet. Han skingrar. Det är ordet skorpizo. Samma ord som du finner i Uppenbarelseboken 9. Där det står om gräshoppor, det är ju bildspråk, profetiska bildspråk. Gräshoppor som sprids ut. Som har samma makt, står det, som skorpionerna på jorden. Skorpizo, skorpion. Vad är skorpion? Och det är en villolärare. Man har ett gift man sprider. Därför skrev Paulus till församlingen i Korint. När det var tendenser till splittring. Och man höll sig till den ena och man höll sig till den andra. Av olika människor. Alltså, är Kristus delad? Det är Jesus Kristus som är i fokus, som är kärnan, som ska vara i centrum. Ingen annan. Ingen av oss. Ingen annan. Bara Jesus. Inget annat får vara i centrum. Inte enhet, inte gemenskap, inte någon agenda, inte tillväxt. Ingenting annat, bara Jesus får vara i centrum. Och det är orsaken till att det var splittring. Det förstår man i sammanhanget där i Korintherbrevet, där det står att Paulus skriver att de ska lära sig att inte ta in sådant som är utöver vad skrivet är. Man tog alltså in sånt som inte fanns i Guds ord. I Bibeln. Men nu läser vi Zakaria kapitel 3 från vers 16. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel. Jag ska samla dem som sörjer för högtidernas skull, dem som varit skilda från dig och nu bär föraktets börda. Sefania ska det vara, förlåt. Sefania är det, ursäkta. Ja, jag hörde inte vad jag hörde. Sefania 3 är det. Och från vers 16 var det. I vers 18 läste vi det: jag ska samla dem som sörjer för högtidernas skull. Vad innebar det? Ja, att fira högtider på den här tiden i Israel. Det var ju ett tecken på att folket levde i rätt förhållande till Gud och till hans ord. Men så var det alltså inte när det här skrevs. Det var inte Guds ord som undervisades längre. Man ville inte höra talas om helighet, om Guds helighet, om Guds fostran. Man ville inte höra talas om ödmjukhet eller Guds fruktan. Vi kan jämföra i Nya Testamentet med församlingen Laodicea. Som skröt och tyckte de hade allting världsligt sett. Och hade gjort det till ett evangelium, framgångsevangelium. Men Jesus säger: ni är blinda och nakna och så vidare. Ni har ingenting. Omvänd er och kom till mig. Men det fanns de alltså som sörjde på den här tiden. Över det här läget, situationen som det var. Men de var också hånade och föraktade. Och bortstötta. Vers 19. Se, jag ska på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag ska frälsa det haltande och samla det fördrivna. Jag ska låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade. På den tiden ska jag föra er hem. Ja, då ska jag föra er samman. Till jag ska låta er bli till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk. När jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren. Och det slutliga här är ju löftet om Jesu återkomst. Så går vi till Mika då. Mika bok, kapitel 4 från vers 6. På den dagen, säger Herren, ska jag samla ihop det haltande och föra samman dem som drivits bort. Och dem som jag låtit drabbas av olyckor. Det som jag låtit drabbas. Gud hade tillåtit prövningar. Med andra ord. Jag ska låta det haltande bli en kvarleva. Och de som drivits bort ett mäktigt folk. Och Herren ska vara konung över dem på Sions berg från nu och till evig tid. Här ser vi att Gud samlar till Sion. Och i nya förbundet är det ju det andliga tempelbygget av levande stenar. Vi läser i Hebreerbrevet 12 om att ni har kommit till Sions berg. Den levande Gudens stad och så vidare. Det gäller oss som tror i nya förbundet. Så vi har en dubbel betydelse av det här samlandet. Dels samlar Gud sitt egendomsfolk judarna till Israel, till landet och till sig själv. Och Gud samlar också alla troende, alla som tillhör honom. Och slutligt så blir vi ett enda folk som tillhör Gud. När Jesus kommer tillbaka så kommer vi att det slutliga församlandet. Men så läser vi då att Gud samlar de haltande och de fördrivna. Vilka är det, kan man undra. Och jag vill ta fram två förebilder. Och jag säger inte att det här är enda tolkningen, men jag vågar säga att jag fick den här tolkningen en gång när jag läste den här texten av den helige ande. Så det är den som jag vill dela med er. Sen kan man säkert ta fram olika vinklar av den här texten. Men det här visar hur Jesus arbetar och hur han samlar till sig själv. Jag sa nog förra gången här att den helige ande leder dig in i de segrar som Jesus har vunnit för dig. Och det får vi se i de här personernas liv. Det sa jag utifrån Johannes 16 och 13. Och det handlar inte bara om kunskap om sanningen, utan det är ett liv att leva i och med Jesus Kristus. De haltande. Då går vi till första Mosebok 32. Det handlar om Jakob. Jakob. Problemet med Jakob, skulle jag vilja säga, det var att han försökte uppfylla Guds löften på egen hand. Genom list och slughet. Så när vi ser hur han går tillväga så ska vi inte luras och tro att det här var Guds väg eller Guds sätt. Men Gud tillät Jakob hållas ganska länge. Han sårade en del människor på vägen, kan man ju säga. Och Jakob hade en hel del fel och brister. Men det fanns någonting hos Jakob som man förstår att Gud värdesatte och han såg i Jakobs hjärta. Och det var att Jakob värdesatte Guds välsignelse. Den ville han ha. Till skillnad från sin bror Esau, som ni vet, sålde välsignelsen först för slårätten. För lite soppa, för tillfällig tillfredsställelse. Han hade inte alls förstått värdet av det Gud hade att ge. Men det kom en vändpunkt i Jakobs liv. Och det var väl platsen som han sen kallade Peniel. Som betyder Guds ansikte. En avgörande händelse. Där han brottas med Herrens ängel. Som vi vet är sonen eller Jesus som uppenbarar sig i gamla förbundet. Som ofta kallas Herrens ängel där. Han brottades med Gud. Hela natten står det. Natten står ju då för en mörk och svår tid. Och vi läser i vers 27 i första Mosebok 32. Där Herrens ängel säger till Jakob: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Och en av betydelserna för Jakob är ju den som bedrar eller bedragare. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, till du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Israel, det betyder ju den som kämpar med Gud eller Guds kämpe. Kan också, finns också i ordet en betydelsen utan svek. Ett nytt namn i Bibeln, det betyder en ny karaktär. I nya förbundet kallas det att vi är en ny skapelse i Kristus Jesus. Hans namn över våra liv. En förändring, en förvandling. Det hände något väldigt stort i Jakobs liv det här tillfället. Men det ingick fostran från Gud. Jakob måste fostras och lära sig att det är Gud som leder. Det är Gud som ska leda oss, inte tvärtom. Han måste lära sig att gå i takt med Gud. Och i Galaterbrevet 5 och 25 står det: om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Och ordet där på grekiska betyder gå i takt med anden. Det står ju ganska mycket om att vänta efter Herren i Bibeln, särskilt i Gamla testamentet. Vänta på Herren. Det betyder, kan man ju säga helt enkelt, att låta saker ske på Guds sätt och i Guds tid. Och här är jag väldigt frimodig. Vi har alla gjort misstag. Men jag vågar säga att det som Janne och jag har varit med om sen vi träffades 93 och gifte oss, hur Gud har lett oss in i bokstavligt där han talade. Han talade till mig 1990. Då talade han till mig i bön. Bland annat att jag och min blivande man kommer att resa och predika i församlingar. Det har vi gjort på heltid i 14 år. Mellan 97 till 2009 blir det väl. Det Gud talade då och mycket annat, det skedde bokstavligt. Men vi gjorde ingenting för att påverka detta. Det enda vi gjorde, det var att söka Guds ledning, Guds vilja här och nu. Så öppnar han nästa dörr. Så fortsätter vi på den vägen. Så öppnar Gud nästa dörr och nästa dörr. Vi försökte aldrig att forcera fram någonting eller tvinga fram någonting. Vi gjorde överhuvudtaget ingenting. Bara häpet satt en vanlig vardag. Vi hade sagt ja till en kallelse i Svenska Evangelistmissionen som teamansvariga. Evangelistföräldrar kallades det på den tiden. Vi hade team ute då, olika församlingar i Sverige. Två och två, oftast var det ungdomar. Och vi hade ansvar för dem. Och så säger den här föreståndaren, och så innebär också den här tjänsten att ni kommer att resa som förkunnare i församlingar. Och det är ju inget, det har ni ju nu tränat sig här i kyrkan här. Så satt man där, oj, det var 7 år efter Gud talade. Och det var så omöjligt, otänkbart ut när han sa detta. Men så starkt talade Gud så ingen kunde få mig att tvivla. Jag visste det, det blir så. Men hur? Ingen aning. Gud tar hand om det. Har han talat till dig och det verkligen är Gud som har talat, du behöver inte oroa dig för att försöka och forcera fram något eller göra och anstränga dig. Lita bara på Gud. För har han talat så kommer han att öppna vägen. Han kommer att öppna dörrar för dig. Detta måste vi alla lära oss. Och detta måste Jakob lära sig. Vers 30 läser vi. Jakob kallade platsen Peniel, till han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp och han haltade på höften. Gud måste alltså slå Jakob på höften. Det står ju för styrka. Det är vi som starkast, profetiskt alltså bildspråk. Och han haltade därifrån. Slag på höften, människans styrka eller människans viljekraft är det ofta egentligen. Som kan vara så stark. Och stå i vägen så för Guds kraft och Guds vilja. Så Gud måste slå ibland. Där vi är starka. Solen gick upp också i Jakobs liv. För när våra liv är helt i Guds hand, då är det som en soluppgång. Ljus och klarsyn börjar mer och mer gå upp för oss. Och vi kan jämföra med motsatsen. Där står det i Mika 3 och vers 6. Jag citerar inte nu, men det står om falska profeter att solen går ner över dem. Motsatsen det. Det är bara den som ödmjukar sig eller låter sig ödmjuka, som Gud får ödmjuka, som kan lära känna honom. Det beskrivs att Jakob vann seger. Så står det i gamla översättningen. Eller han segrade. Och hur han segrade, det får vi beskrivet i Hosea bok 12 och vers 4. Ja, han kämpade med ängeln, Gud, Jesus, och vann seger. Han grät och bad honom om nåd, står det. Det var så han vann seger. Han grät och bad om nåd. Jakob fick bekänna sin synd, han fick bekänna hur han var i sig själv och ödmjuka sig inför Herren och kapitulera för att få Guds välsignelse, för det ville han ha till varje pris. Och det var det som var det stora med Jakob. Han vann seger när Herren fick segra i hans liv. Det är att vinna seger. När Gud, när Jesus får segra i våra liv, då vinner vi seger. Det var kampen, var alltså en bönekamp, den här brottningskampen kan man säga, för att det står att han grät och bad om nåd. Och lyssna nu vad Herren säger efter detta. Jag älskar detta. Så säger Herren vid fyra tillfällen efter den här händelsen. Du kan hitta det i Gamla testamentet. Jag är Herren, den starke i Jakob. Förstår ni betydelsen? Jag är Herren, den starke i Jakob. Jakob var inte längre stark i sig själv. Det var Herren som var stark i Jakob. Man måste höra triumfen när Gud säger detta. Att han fick vinna seger i Jakobs liv. Det är underbart. För nu var Jakob svag i sig själv. Men han var fylld av Guds kraft. Och då ser vi också frukten i Jakobs liv. Men innan vi läser den versen så vill jag bara lägga in där att Jakob här kan ju också andligt sett vara stå som en bild för den gamla människan. I motsats till den nya skapelsen i Kristus. Jakob är också en bild i det här kapitlet på judarna och Israel. Som kämpar med Gud hela natten. Det står om Jakobs nöd. En vedermöda. Där det judiska folket och Israel kämpar. Som vi förstår av bibelordet. Man kämpar tills man känner igen vem Messias är. Och då går solen upp. Vi kan läsa Daniels bok kapitel 12 och vers 1. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till. Ända till den tiden. Det vet vi är den sista tiden som Jesus beskriver också i Matteus 24 bland annat. Men på den tiden skall alla bland ditt folk, Daniel alltså, judarna, bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och det är livets bok det handlar om. Och så är det att den egna kraften måste brytas. Och mycket möjligt är det också här att det gäller militärmakt. Som kanske också måste brytas, att det ser hopplöst ut. Och det gör att den sista omvändelsen att man förstår. Man måste vända sig till Gud. Man måste söka hans hjälp. Annars är det kört. Men då kommer Guds Messias tillbaka. Han kommer att gripa in. Egen kraft är ju att lita på allt annat man litar på istället för Gud. Allt annat som vi litar på istället för Gud. Det är ju egen kraft. Men nu läser vi om frukten i Jakobs liv. Direkt efter det här gudsmötet. Kampen med Gud. Första Mosebok 33 och vers 12. Från vers 12. Och Esau sa. Nu ska han ju möta Esau, sin bror, igen. Nu bryter vi upp och drar vidare. Jag går framför dig. Men Jakob svarade honom. Min herre ser själv att barnen är små. Och att jag har får och kor med mig som ger dig. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela jorden. Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare. Så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av. Och som barnen orkar med tills jag kommer till min herre i Seir. Har ni hört vad som har hänt i Jakobs liv? Jakob här nu. Istället för att rusa fram, manipulera och forcera och styra och ställa. Ser till de minsta och väljer att gå i takt med de minsta. Det måste vara att gå i Guds takt. Det var frukten i Jakobs liv. Och det gäller alla oss. Och det är det speciellt alla ledare. För det är Guds sätt att leda. Det är herdesinne. Jag har haft diskussioner med så kallade apostlar och församlingsbyggare och allt vad man kallar sig. Och man skyller på när man är hårdhänt och obarmhärtig. Ja, men jag är ingen herde, jag är apostel eller jag är det eller jag är det. Men jag har sagt, men det gäller inte i Guds ord, förstår du. För herdesinne, det måste vi alla ha. Oavsett vad vi har för uppdrag eller tjänst eller kallelse i Guds församling, i Guds rike. Män eller kvinnor. Herdesinne, det är Kristi sinne. Och det ska vi alla lära oss och fostras till. Det står i Jesaja 40, vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Det är hur Gud leder. Det kan också översättas. Han leder och vägleder sakta och varsamt han skyddar och bevarar. Så leder Gud och Jesus, den gode herden. De haltande, människor som förstår värdet av Guds nåd och välsignelse. Genom fostran, som inte längre litar på sin egen vishet, utan är beroende av Gud och lever så. Som värderar relationen och livet med Jesus högre än människors gillande. Och som har förstått att det finns evighetsvärde, det finns det som är så oändligt mycket värdefullare än det vi kan uppnå i den här världen. Så vill jag sammanfatta de haltande. Vi går till de fördrivna. Vem fördrevs? Ja, vi har ett bra exempel i Josef. Som blev fördriven och förkastad av sina bröder. Värre blev värst för Josef. Falskt anklagad döm i fängelse fast han var oskyldig. En lång, lång kaotisk levnad kan man säga. Och allt såg ut att gå tvärt emot vad Gud hade sagt. Men det finns ett nyckelord när man läser om Josef. Och det står gång på gång. Men Herren var med Josef. Så står det. Men Herren var med Josef. Kan också översätta att Herren var nära Josef. Eller Herren var innan, alltså före Josef. Så trots detta så ser vi att Gud styrde både omständigheter och människor. Fast det såg ut som ett enda kaos och det såg hopplöst ut för Josef. Josefs väg var en svår väg. Men det var en nödvändig väg för att göra honom till det Gud ville. Och det var ju hela tiden en förberedelse för det Gud hade bestämt för Josef. Det står om Josef i psalm 105, vers 19, att Herrens ord prövade honom. Ordet där kan översättas också att rena, eller luttra, luttra som man luttrar och renar guld, eller förfina. Om vi går tillbaka till vers 16 i psalm 105, där står det att Herren sände hungersnöd. Vad då? Kan Gud sända hungersnöd? Ja, Gud kan sända både nöd och svårigheter. För att väcka och driva människor till sig själv. Och det var det som hände här. För det var hungersnöden som drev Josefs bröder och familj till Egypten. För att Guds löften skulle uppfyllas. Och för att människor skulle komma och räddas och frälsas. Komma i ett rätt förhållande till Gud. Därför sände Gud detta. Och här hade Josef ett förråd att ge av. I hungersnöden. Ett stort förråd. Josef vann också seger. Gud vann seger i Josefs liv. Hur? Jag tror att det finns en hemlighet här. I Josefs söners namn. Manasse och Efraim. Han säger så här. Han kallar den första sonen Manasse. Därför att Gud har låtit mig glömma min olycka och hela min faders hus. Har med namnets betydelse att göra. Ordet förlåtelse här, det är samma som används när det står om att Gud förlåter och glömmer. Han tillräknar inte människans synd alltså. Förlåtelse. Efraim heter den andra sonen. Därför att Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Josef hade alltså accepterat Guds väg även genom lidande. Och det vi ser som kan vara kännetecken kan man väl säga på Josefs liv var att han höll sig till Herren. Han bevarade tron genom allt. Han tjänade också Gud oavsett svårigheter. Han tjänade Gud i fängelset. Han fick tyda drömmar som vi vet. Han fanns där. Han tjänade oavsett situation. Och inte minst. Han bevarade Guds tilltal, Guds vision, den där drömmen eller drömmarna i djupet av sitt hjärta. Och det vill jag trycka på. Bevara, var rädd om de där heligaste stunderna med Gud som du har haft och upplevt. Bevara det Gud har talat och det han har visat dig som har berört ditt hjärta på djupet. Var rädd om det. Och Guds beröring och hans tilltal, det kännetecknas av hans helighet, av renhet och helighet. Det berör oss på djupet. Och det uppenbarar Guds ord för oss. Sen kan vi inte nöja oss med det som är ytligt. Vi kan inte nöja oss med det som är människocentrerat. Eller uppblandat eller utblandat. För det lär oss att känna igen den rätta tonen. Det talar man om mycket förr. Den himmelska tonen. Den rätta tonen. Och känner man det där. Det är herdens röst. Det där är Jesus som talar. Det är Herren som talar. Man lärde känna den där tonen. Och det är så viktigt. Och jag vill säga att det har räddat mig många gånger. Det Gud har talat, det han har visat. Långt tillbaka. Så ser man när det kommer något nytt. Och det talas och det svänger här eller där. Och när det är någon ny rörelse. Ja, men det där stämmer inte med det Gud talar. Jag vet att Gud har talat det här. Och det här stämmer med Guds ord. Det där utanför Guds ord. Jag vill inte ha med det att göra. Frukten i Josefs liv. Det var att han kunde ta emot sina bröder som hade förkastat honom. Sålt honom som slav. Verkligen drivit bort honom. Han kunde möta dem. Därför att han hade förlåtit dem. Han kunde möta dem med barmhärtighet. Och han kunde möta dem med Guds kärlek. Det var frukten i Josefs liv. Och så får vi kanske tänka till där att det är faktiskt om 12 stammarna det handlar om. Hur de han hade betett sig. Hur stor Guds nåd och barmhärtighet och förlåtelse är. Det är de 12 stammarna i Israel som sen skulle ingå i förbundet med Gud. Det är de bröderna som hade betett sig så mot Josef. Men som fick full förlåtelse och upprättelse. De fördrivna. Ja, deras vittnesbörd skulle jag säga, det är Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Också det som är svårt och ser hopplöst ut. Du kanske är fördriven nu på något sätt. Du kanske är utanför, du kanske är ensam. På grund av att du följer Jesus. Men det kommer en tid med en verklig hungersnöd. För så säger Bibeln, en andlig hungersnöd. Vill du förlåta, då kommer du att ha ett förråd att ge till människor när de söker och när Gud söker dem. Josef sa, när han hade Guds ljus över hela sin situation, det var Gud som sände mig hit för er. Det var Gud som låg bakom detta. Till och med det tillät han. För han hade ett så mycket högre syfte. Han ville rädda så många fler. Han kunde se Guds hand i allt efteråt. Och vi läser i Hebreerbrevet 12 om Guds fostran. Att det leder till att vi får del av Guds helighet, står det där. Och frukten längre fram, det ser svårt ut nu, men längre fram, står det om att frukten är frid och rättfärdighet. Det är också frihet från döda gärningar. Döda gärningar som gör att vi vill prestera. Och vi försöker behaga Gud och vi driver så dåligt samvete. Gud vill inte att du och jag ska drivas av dåligt samvete eller skuld. Eller skuldkänsla. Han vill att vi ska vara drivna av den helige ande i frid och frihet. Men det krävs fostran för oss. Vi har så mycket felaktiga tankar i vårt kötsliga sinne. Som människor på grund av synden, på grund av syndafall. Så Gud måste leda oss på olika sätt som vi kanske inte alls förstår nu. Men han har någonting underbart där framme, längre fram. Be den bönen som jag fick av den helige ande en gång. Som jag har bett så många gånger. Jag förstår inte det här. Det här är jobbigt. Jag önskar jag slapp det här med Jesus. Låt det föra mig närmare dig. Låt det föra mig närmare dig. För när anden leder oss in i de segrar som Jesus har vunnit för oss. Då lär vi oss. Att Gud är trofast, hans ord är sant, han bevarar oss genom prövningar, om vi håller oss till honom. Han vakar ständigt över oss, han förser oss i varje situation, han uppmuntrar i rätt tid. Inte alltid i min tid, jag tycker ibland det är tvärtom, men Gud vet bäst, det är bara att inse och erkänna. Och Guds tidplan är alltid rätt. Och så samlar Jesus de haltande och de fördrivna till sig själv. För han är deras starkhet. Han är deras starkhet. Och kanske han säger, jag är Herren, den starke i Älvy. Jag är Herren, den starke i Magnus. Jag är Herren, den starke i Karin. Jag är Herren, den starke i Sebastian och så vidare. Så jublar han och triumferar, för han får vinna seger i våra liv. Amen.